If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Ni vet vad det är för podd. Det är podden för oss som älskar våra barn, för det gör vi ju, eller hur? Och också tycker vi att det är så jäkla svårt att vara föräldrar. Även om det nu, i alla fall för min del, börjar bli ett helt nytt kapitel. Jag är så sjukt glad, som ni vet, att spädbarnsperioden är över. Men det svindlar ju det här med att jag nu ska ansvara för att uppfostra en människa. Jag har ganska gott självförtroende i att Hedda kommer liksom bli en fin människa med goda värderingar. Men jag har mindre bra självförtroende i att mitt tålamod kommer stå ut med trots och gnäll och sådana saker som jag har förstått att man troligtvis kommer behöva genomlida. Och det här snackar jag och Anneli om idag. Hon ger väldigt fina inputs som jag hoppas att jag kommer kunna ta med mig även när irritationen bara svider i kroppen. Nåväl. Inte så mycket mer att säga om det. Vi kör igång och om ni gillar podden så blir jag skitglad om ni sprider vidare det till en kompis. Mami, mamacita. Alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Hej Anneli.
Hej Amanda.
Åh gud, jag är så peppad på det här ämnet. Du är med. Sa du innan vi började spela in.
Berätta. Ja, men precis. Vad är det för ämne?
Jo, men nu ska vi prata om uppfostran.
Ja, det är superpepp på. Jag har ju försökt att tjuvstarta det länge.
Ja, men för att Hedda är ju, har ju varit en bebis som nu är ett barn. Och det är ju dags att börja uppfostra henne. Eller, om vi ska säga det lite mer trevligt, lära henne saker.
Ett laddat ord, verkligen. Ja. Det är som trots är också sådär otroligt laddat ord. Så brukar jag alltid göra så här i luften, så här, kaninöron, trots. För då vet alla vad vi pratar om. Uppfostran, då vet alla vad det handlar om. Att vägleda, att lotsa, att lära, att justera, att hitta.
Min lärjunge ska börja ta del av min visdom.
Precis så.
Och det är, alltså jag tänker jättemycket, och det har jag sagt många gånger nu, men på hur kulturellt det är. Mm. Men kanske framförallt uppfostran och barn. Och i somras så hade Emanuel Karlsten ett sommarprat. Där han gjorde någon jämförelse med när, att så här, det som är heligt i en kultur. Och att i Sverige så är barnen vårt mest heliga. Mm. Och hur arga folk blev när den här låten Knulla barn kom. Kommer du ihåg det? Då stod man Gärdenfors och så. Och det var liksom alltså, så mycket skriverier och bojkottningar. Och klubbar som hade bokat dem som komiker fick ta emot mordhot. För att ens övervägde och inte ställa in spelningarna. Och liksom barn är, det har inte jag tänkt på innan det, men det är väl sant att barnen är verkligen det heligaste vi har.
Vi var ju väldigt tidigt ute också med att göra barn okränkbara. Barn får inte bli bestraffade fysiskt.
Ja, just det, precis.
Och där har ju vi liksom gått före stora delar av världen.
Ja. Och det, alltså, jag upplever också att det kanske finns en liten förväntan på att det ska vara väldigt självoffrande föräldraskapet, som kanske är en svensk grej, jag vet inte. Jag har aldrig varit förälder någon annanstans, men
jag tänker, de samtal jag har haft med kollegor genom åren, i alla år som jag har varit yrkesverksam, så har vi pratat mycket om att som vi föräldrar i Sverige är enormt ambitiösa. Och när föräldrar kommer och oroliga att så här, gör jag tillräckligt, och vi har ju haft de samtalen, är jag tillräckligt bra, och hur skulle jag kunna så där, optimera, har ju ord som återkommer och så där, men vänta, good enough, tillräckligt bra nivån, den är passerad för de flesta för länge, länge sedan. Så, och ändå så läser vi på, vi är pålästa, ambitiösa, vill mycket i våra föräldraskap på gruppnivå. Så.
Precis, och så frågan är om man vill det för att man själv vill det eller för att man förväntas. För vissa grejer har jag tänkt att så här, det här skulle jag nog vilja göra, men jag vet inte om jag vågar i en svensk kontext.
Mm.
Och då menar jag inga grova saker som liksom aga eller så.
Utan... Nej, men prova att sitta på en uteservering med ett glas rosévin och en barnvagn.
Ja.
Så, bara som ett sådär, exempel ryckt ur hatten.
Ja.
Det är ju många föräldrar som har upplevt att det inte har varit okej. Eller, ja, när jag, om jag sitter där i sådär, så jag hällde lite i en kaffekopp, då kände jag mig som ett fyllo, ja, sådär, som exakt. Försökte dölja min alkoholism, men det var bara en skvätt. Och så har många tankar kring det. Ja. Så, och det säger, och varför kände du att du ville dölja? Ja, nej, men ifall att någon skulle gå förbi och säga hej, då kan inte jag sitta här. Och så börjar man hitta förklaringar och ursäkter. Och ursäkta sig mycket om man tycker att man har gjort någon form av övertramp.
Och hela tiden måste säga, om man säger någonting som jobbigt, jag älskar mitt barn.
Just det.
Mm. Mm. Men du, man har ju många så här stereotypa bilder, och jag är råkig, om du kan tänka dig att svara privat, så nu när jag börjar mjuka upp dig så här ett halvår senare.
Jaha, du är på det spåret nu.
Nej, men jag har det som anteckning att din man är ju från Grekland. Vad skulle du säga att grekiskt föräldraskap i korthet är?
Och tänk om jag visste så mycket om grekiskt föräldraskap som jag kanske borde veta. Jag kan, så här, det blir inte så jättepersonligt, för jag vet faktiskt inte vad
på gruppnivå
har jag ingen aning. Men om vi tar det ännu mer generaliserande, om vi tittar på Medelhavet, så är det ju en annan typ av föräldraskap, och det är ju ingenting som jag specifikt känner till mer än någon annan, utan det är ju någonting som vi som svenskar då, eller boendes här i Norden, kan åka dit och reflektera kring, att barn är med på ett annat sätt. Det är inte så uppdelat i generationer, att de gör det och liksom, utan här är barnen med, de är ute sent på kvällarna. Mm. Skulle barn i Sverige tas med på det sättet, så skulle de väl komma in en orosanmälan för att de inte låter ungen sova, eller så att barnet sover i vagnen på någon liksom restaurang sådär, och det skulle inte kanske ses med blida ögon från alla. Apropå då, vad man får och inte får göra. Och det är ju inget konstigt om du åker ner till Medelhavsområdet. Så. Och det där rosévinet skulle väl absolut inte hamna i en kaffekopp i alla fall.
Nej,
i Frankrike. Så.
Nej, var är ditt vin, skulle man snarare fråga.
Ja, precis. Har du inte fått serverat till? Nej, men, och det här är ju inte så att det är ju ingen, finns ju ingen värdering om det är bättre eller sämre. Det är väldigt annorlunda. Så. Mm.
Och jag tror att jag kommer tycka mycket mer om den här perioden än bebistiden. Med det sagt tror jag att jag kommer tycka det är otroligt utmanande att uppfostra.
Mm.
Och jag har ju lite så här, men ord och meningar som svävar in i mitt huvud, för att jag har hört från Victor när han har jobbat med en metod som heter Komet.
Mm.
Alltså, som handlar om när det blir mycket konflikter i hemmet, kan man väl säga. Och jag har ju också hört talas om den här boken som jag inte har läst, men som heter 5 gånger mer kärlek. Mm. Att man liksom ska ge uppmärksamhet till sånt som man vill se mer av.
Just
men
det.
Kanske inte så mycket av det som man inte vill se. Men då är det ju, alltså jag blir ju oerhört provocerad när Hedda fortfarande så här kastar ner saker på golvet, maten, kollar på mig och bara dink, dink, dink. Och då är det ju, då vill jag ju jättegärna säga nej, men försöker jag ignorera det, och istället när hon äter, du äter så gott. Sådana saker tror jag att jag kommer ha stora problem med.
Mm.
Men jag tycker ju, inte att Hedda är vuxen, men jag tycker att hon är en stor tjej nu. Och jag, ibland kan jag tro att jag kanske tänker att hon är äldre än vad hon är.
Mm.
Men jag tycker att många saker borde hon kunna lära sig. Alltså, vad kan en ettåring klara av?
Vad bra att du tar upp det. Därför, oavsett om barnet är 1 år eller 3 år. Alltså, vi var ju inne förra gången vi sågs på det här med syskon. Och i samma sekund som du får ett yngre syskon, så är ju det äldre barnet, oavsett om den
lastgammal
är 2, eller hur, snart redo att flytta hemifrån. Ja. Och då är det så lätt att vi missar nivån på att det här är fortfarande bara en 3-åring.
Ja, just det.
Men han är fortfarande bara 5.
Mm, mm.
Det här, bara för att barnet förstår vad du säger, och det gör de ju tidigt, så betyder det ju inte att de är där i alla avseenden, att de faktiskt kan ta en instruktion. Det kommer liksom senare.
Mm.
De kan ta instruktioner när man är väldigt sådär i samspel och på nivån och ögonkontakt, men om du slänger liksom över axeln en liten sådär uppmaning, då är det inte säkert att barnet, även om jag förstår, jag registrerar, så är jag någon annanstans. Mm. Och då kan ju många föräldrar säga, vad är det du inte fattar? Mm. Sådär, och då handlar det om att men det här måste vi gå ner och liksom ta mera kontakt och vara mera lotsande och mera vägledande, lite hands on och på den nivån. Och inte bara stå och kasta exempelvis då instruktioner.
Mm. Men om vi tar det här exemplet med att kasta mat då.
Mm.
Kan hon lära sig redan nu att hon inte får det? För det där känns, jag ska säga varför jag frågar. För att Viktor skulle nog säga att hon är för liten. Men hans, eller Pia, hans mamma, sa nyligen att så här, David, hans pappa som är från Iran, mm. säger att det är bara västerländska ungar som liksom kastar maten på golvet.
Mm.
Och även du har säkert sett på Instagram att jag har läst en bok om franskt föräldraskap som heter Bringing Up Bebe, och den har vi pratat om här också, kommer jag på. Men där är det också så att de menar att nej, men vänta, barnen kan från ganska tidig ålder lära sig att inte hålla på och kasta mat. Och jag vill ju gärna tro att hon inte behöver hålla på och kasta mat, men samtidigt känns det lönlöst för att jag är i en svensk kontext, och jag tror att det är fler parametrar än mitt eget beteende som spelar in.
Så, åh, nu, många, många tankar, många saker på en gång. Så här, ja, du kan nog lära generellt sett ett litet barn att göra väldigt många saker.
Mm-hmm.
Men metoderna som krävs, eller liksom förhållningssättet som krävs för att få barn att drillas i saker, de går lite stick i stäv kanske med hur vi väljer på gruppnivå att vara föräldrar i Sverige.
Okay.
Vi ser ju inte med blida ögon, och det är med rätta, på att liksom skrämma barn eller liksom bli väldigt auktoritära mot barn. Och du kan ju få ett barn, du kan få, om vi, då gör vi nästa parallell. Om vi pratar att uppfostra barn, vägleda, lotsa barn och att hjälpa ett husdjur till exempel. Att, ja, men träna in en ny konst eller att lära sig bli rumsren eller vad det nu är, så är det lite samma inlärnings. Du kan ju skrämma en hund till ett beteende, men det skulle ju inte anses vara ett gott,
nej, just det,
ett gott beteende. Så att om du lotsar barnet så kommer du också behöva ha lite mer utrymme för att testa gränser. Därför det är ett samspel er emellan där hon tillräckligt många gånger får lära sig, det där blev inte ett bra sätt, det här blev ett bättre sätt. Ni övar tillsammans. Du skulle ju kunna skrämma henne, hemska tanke, att aldrig göra något fel igen. Och då, jag ser på hela ditt ansikte.
Nej, men det vill jag såklart
inte. Det vill du inte, det tar emot. Så att,
alltså jag tänker, för, alltså, gud, vad man minns de gånger man har skämts som barn fortfarande.
Ja.
Alltså det, är ju, det var det mest fruktansvärt man kunde bli utsatt
för. Framkallar du skam hos ett barn så kan du få på ett vis ett annat beteende, kanske ett, då, ett önskvärt beteende, men du får ju en
person
väldigt, ja men precis, du får ju ett väldigt oönskade andra effekter. Vi vill ju inte att, vi vill ju inte justera våra, vår omgivning överhuvudtaget med skam eller skuld eller rädsla. Och där skiljer ju sig då olika kulturer i att vi kan skrämma och hota barn. Ja, då de kan lära sig saker med det, men vill vi det? Nej.
Nej.
Det vill vi inte.
Mm.
Och då kommer vi få stå ut med att sådär, tålmodigt. Hon kommer envist att testa. Och din uppgift och alla föräldrars uppgift är att ännu mer envist visa det rätta beteendet. Så. Och genom att lite låg sådär, inte ge så mycket uppmärksamhet åt precis det där. Mer plocka upp det och göra det till en neutral situation som inte berör dig speciellt mycket. Sen finns det, sen kommer vi till den här liksom skalan av aktiviteter som de gör. Kasta vassa, farliga föremål. Det går ju inte. Vi måste skydda. Skydd går alltid först. Om ett barn i sin affekt kastar saker, gör sig själv illa, gör oss föräldrar illa, liksom slår och agerar eller dunkar huvudet i golvet i så där frustration, men då kan vi ju inte sitta passivt och ignorera, det går ju inte. Så då är vi på den där knepiga änden av den skalan där du måste agera, men du behöver ju inte göra det till det roligaste som har hänt.
Men du, apropå skam, kan inte du berätta den där M&M's-historien?
Ja, men den är ju så fin. Och det är en personlig liksom, så där erfarenhet som jag bär med mig. Det var när min äldsta dotter var hon skulle fylla 5 år. Och vi var på resande fot och vi stod i en butik. Och hon har en liten, sådär, liten ljus sommartopp på sig. Och hon har M&M's i en liten påse. Och så jag är upptagen med någonting. Och så när jag vänder mig tillbaka så ser jag att hon har choklad på hela lilla tröjan. Mm. Och jag blir så här, vad har hänt? Mm. Och i min den här bara, den reaktionen. Och att jag såg nog förebrående ut och uttryckte väl kanske, men vad har du gjort? Eller något sånt. Jag minns inte exakt, men det var väl den. Liksom, jag blev överrumplad av synen när jag vände mig om.
Och det är väl inte så konstigt.
Det var inte lite choklad, det var choklad överallt. Men den reaktionen, och hon blev väldigt så där, liksom hajar till och bara, oj, och förstår jag att hon har gjort fel. Mm. Det här liksom, korrigeringsreflexen är ju aktiverad. Mm. Och lite sådär, hon ser på mitt minspel och vi, sådär, oj, så finner jag mig och så byter vi. Och sådär, men, oj, men sådär, så tar vi bort det där kladdet och så tar vi på en ny tröja. Och så var det ur världen, för min del.
Mm.
Några år senare, ganska många år senare, så pratar vi om den här situationen. Det sitter som ett minne, ett väldigt påtagligt fysiskt minne. När du blev så där arg när jag hade dreglat ner med min choklad. Och då mindes jag den väldigt tydligt. Och så pratade vi om, mamma, vad jag gjorde var att jag tittade på färgerna. M&M's-påsen hade ju många olika färger. Och så blev jag så nyfiken på om M&M'sen såg likadana ut i munnen när jag tuggade på dem. Och gått fram till en spegel och öppnat munnen var på all. Det var liksom det som hade hänt.
Mm.
Och vi blev så berörda båda två av den situationen. Och jag hade ju faktiskt inte förstått. Så vi pratade om det och sa, men vet du, ska vi göra så här? Det där skulle vi ha gjort på ett annat sätt. Så vi gjorde M&M's. Vi gjorde om det.
Mm.
Stor som hon var så gjorde vi om det. Och så här skulle mamma ha sagt. Och om jag hade vetat och förstått så hade jag sagt, åh vad du var nyfiken. Tänk
kreativ.
Kreativ och nyfiken. Och wow, du ville kolla hur många färger som fanns kvar i munnen. Och så kom det choklad. Så där stod vi, liksom långt upp i skolåldern, med choklad på tröjan. Och var jätteberörda. Vi fick liksom reparera.
Ja.
Och lite lärdomen i det är att dels att vi alla kan liksom inte göra, vi gör inte perfekt. Nej. Vi letar inte perfekt, men vi kan också reparera, vi kan gå tillbaka och det kan vi faktiskt göra långt senare i det här fallet.
Så himla rörande att ni tog revansch på den.
Vi fick revansch på den och hon fick upprättelse, för det var precis det som hände.
Ja. Gud, även i min gamla podd Alla våra ligg så skämtade vi ofta om att, så här, att det vi kom fram till var så himla mycket kommunikation i A och O.
Ja.
Men det är ju samma här. Alltså, gud vad mycket saker som klickar i mig. Att det är så här, men som man behandlar vuxna kan man typ behandla barn fast på ett helt annat sätt.
Jajamän, precis så.
För även det som du gav som exempel med så här, instruktionen hämta saker i hallen.
Ja.
Alltså då skulle jag inte så här, säga, Victor kan du göra det här och sen det här och sen det här. Och sen kommer du tillbaka till mig och sätter på dig mössan. Mm. Alltså då säger du ändå på ett lite annat sätt om jag inte är skitirriterad.
Mm.
Men ofta så pratar man inte så med vuxna heller.
Nej, men vi tenderar att göra så. Ja. Därför, för oss som vuxna så är ju de här små sakerna, de är så enkla.
Ja.
Det är så lätt att ta mössan och sen lägga den till höger om den där som ligger där och sen ta den där gröna där. Och då kan de kunna färger, men kombinationen av allt det här, vi missar lite där och då i vår vardag. Att det
är en svår ekvation för dem.
Det är det. Mm. Så att mer så här, och när det går på tok så att förstå att det är vi som har missat.
Mm,
så att barnets naturliga inställningar alltid, de vill alltid egentligen vara oss till lags. Mm. De vill alltid vara i kontakt med oss. Mm, det är grunden. Och när det brister, det är då det blir känslosamt och svårt. Mm. Och det skapar liksom, kanske känslomässiga sår om det är tillräckligt illa som hänger med oss upp i åldrarna. Så kan vi reparera, och det vi inte reparerar i relation till våra föräldrar, ja, det är ju de jag träffar som vuxna. Så det går att reparera 20 år senare också.
Men vet, en till sak som hänt under sommaren, förutom att jag har börjat må mycket, mycket bättre, det är att det här jämförandet som jag håller på med, det håller jag verkligen på med fortfarande. Mm. Men jag har också blivit väldigt mycket mer trygg i. Jag är ganska stolt över att jag är så pass chill, i alla fall på vissa sätt. Alltså ett exempel som jag sa förra gången också då, men det är ju om vi har ju jättemycket, vad heter det, terrass, trall på vår landställe.
Mm.
Och Hedda får krypa runt där, jag skiter i vilket. Medans kompisar som har besökt, nej men hon kan få stickor. Och då tänker jag så här, ja, fast stickor är en del av livet, Hedda. Kan gott få en sticka, sen hoppas jag att det inte blir en stor infektion som gör att vi måste amputera hennes ben, men det vore ju väldigt oväntat. Och det är så skönt att jag liksom, det har liksom nästan slagit lite tillbaka, snarare än att jag känner att jag borde bli mer perfekt. Mm. Och också på stranden så var jag och Hedda och jag bara anpassar mig till det sociala spelet och frågar om Hedda får låna en spade som inte någon annan använder. Egentligen tycker jag att det borde vara en självklarhet att alla får låna spaden. Men då kände jag för att himla med ögonen när den här mamman då frågar sin 4-åriga son, får den här bebisen låna din spade? Istället för bara 4, och du är 4 år, du ska lära dig att alla får låna och självklart ge spaden. Men är det okej att barnet lånar din? Ja. Så det där kommer jag behöva också kämpa med säkert, att inte himla med ögonen åt föräldrar som jag tycker är benödiga, så att säga.
Okej.
Okay. Du skrev upp något som jag...
Nej, det var bara någonting som flög i huvudet här. Som en sak att ta med sig oavsett... Nu gör vi ett litet hopp här, till, ja, varken kanske tillbaka eller framåt eller någon annanstans. Men det är ju det här att barn i alla åldrar som fungerar som de ska vill ju en massa saker. Det är ju det som är liksom drivet, och vi vill dit och då lär vi oss att ta oss dit på ett eller annat sätt. Och då är det ju precis det här, vår uppgift som föräldrar, det är ju att vilja lite mer ibland. Och det kan ju vi behöva faktiskt använda det ordet. Jag märker att du vill. Nu vill du så här och mamma vill så här. Att vi möter barnets vilja, och det här kan vi börja med tidigt, med att vi också vill saker. För då lär de sig att liksom ta in, för istället för att då vara anpassad, det är viktigt att sätta ord på att jag ser vad du vill. Det betyder inte att du kommer få allt du vill. Men att få ett kvitto på att de blir hörda och förstådda, det kan ju avvärja många frustrerade uttryck. Därför att det finns ju ingenting som är jobbigare generellt för oss, även vuxna, att vi blir missförstådda.
Nej, just det.
Så att om barnet säger, peka på den och du ger en annan, men då vill vi ju egentligen att barnet ska reagera. Är du dum eller?
Varför? Ja, just det.
Jag vill ju ha den där. Så. Och då är det ju viktigt att inte bara säga, nej men den här duger. Och det betyder att vi behöver säga det till barnet. Jag förstår. Alltså jag fattar, men vet du vad? Du kommer inte få det för att du skriker. Nej. Och du kommer inte få det idag i alla fall. Men jag förstår att det här blir jobbigt för dig. Så. Vi behöver inte straffa barnet för uttrycket. Vi kan lotsa dem där liksom vidare.
Tycker du att man måste ha en anledning till att de inte får som de vill? Eller duger det med att man som förälder är den som bestämmer?
Både och. Nej, men det duger väl alldeles utmärkt. Du har faktiskt det mandatet. Men det är ju viktigt att ha koll på... Så här, vi kan ju alltid backa. Vi kan ju alltid, ett äldre barn kan ju få så pass goda argument så att du kan ändra dig.
Det
är ju också, och då är det ju också viktigt att berätta, vet du vad? Nu sa jag nej och nu hör jag att du så där, och vet du vad? Jag kanske sa nej lite för fort nu när jag tänker efter, och jag känner att den här gången så är det en sån här gång när jag ändrar mig. Därför att du faktiskt, klok du är nu som berättar det här, här för mig. Och ibland så reagerar vi ju lite instinktivt kanske, eller säger nej till något som vi bara, varför sa jag sådär? Då behöver man ju inte dum hålla kvar vid det.
Nej.
Men verkligen stå kvar när vi behöver stå kvar. Så. Och berätta, nu blir det inte som du vill. Nu är du jättearg, och då kan du ju få höra så småningom, du kommer förhoppningsvis, för det är väldigt normalt och naturligt, att du kommer få höra att du är dum. Dumma mamma, du är dum och du är ful också, brukar komma. För det är det värsta man kan vara. Så man kan vara ful också. Så då är man dum och så är man ful. Och så, jag ska flytta, jag ska inte bo med dig. För du, så...
Be my guest, Hedda.
Ja, men, och då handlar det ju verkligen om att så här, ja, men jag förstår, du är arg. Men vet du vad, jag vill bo med dig. Så.
Det är jättebra att tänka på att bli över det här nu, som sagt. För jag tror att jag kommer göra mig själv en tjänst just i det här med att... Ja, men bli frustrerad och upprörd om jag har vanan inne att kommunicera även med en liten, liten person.
Börja redan nu, absolut. Så här, nu, för du, i den mån du förstår, och du gör ju det mer och mer nu eftersom Hedda liksom är så pass stor och liksom 14 månader och uttrycker, du fattar vad hon vill. Och när du vill annorlunda, berätta för henne att du fattar vad hon vill, och så berättar du vad du vill, och så blir det oftast som du vill. Därför att en 14 månaders har inte det, liksom, den kapaciteten, och ska inte ha ett för stort val. Det växer ju med tid. En del föräldrar kommer ju och säger, ja men vi vill ju att de ska ha frihet i livet att välja saker. Ja, oh fast God. Det är en femåring ska inte behöva välja mellan kanske 18 tröjor innan man ska gå till förskolan.
Precis, också där behöva välja. För det är också en börda.
Det är en börda. Vi öppnar garderoben och tänker att det är en glädje att välja fritt. Ja, om du är vuxen. Mm. Till och med då kan det ju vara jobbigt.
Ja.
Var det inte Steve Jobs eller vem är det som har liksom en hel garderob med bara en sorts tröjor? Ja. Smart man. Och här gäller det ju att vi som föräldrar, vi står för ramarna.
Mm.
Det här kan du välja. Mm. Du kan välja den eller den. Mm. Och det kan vara svårt nog.
Mm. Det är ju helt otroligt att nu när Hedda har funnits så länge, jag vet att hon är ung men du vet, att det känns så jäkla självklart att vi fick ett sånt barn. Att det är så himla givet nu. Alltså hon hade inte kunnat få på något annat sätt. Det är klart att hon är direkt. Det är klart att hon är så jobbig och intensivt och också så otroligt busig och rolig och levnadsglad. Mm. Och det är ju verkligen så att alltså, för jag tänker ju ofta att Hedda ökar. Så krävande. Men alltså, i slutändan så vill jag ju 100% ha en sån här färgstark liten tjej som bor med mig. Istället för en tråkig en.
Mm. Hon är verkligen er tjej.
Ja.
Och jag vet att vi sa det allra första gångerna vi sågs. Mm. Men är hon lite genetiskt belastad? Är hon lite mamma och pappas lilla tjej?
Vet du att det är en kompis till mig som lyssnar som så ofta återkommer till det. Och jag blir så stärkt av det. Man får vad man klarar av och man är genetiskt belastad.
Och det liksom är så fint, för hon kommer ju också känna igen sig. När hon blir besvärlig för er och sin omgivning och viljestark i överkant och så kommer ni liksom kunna möta det. För du är likadan, så du kommer på riktigt kunna relatera till att fasen vad jobbigt Hedda att inte få allt du vill ha just nu. Jag vill också ha allting just nu. Men en sån erfarenhet till exempel, föräldrar som, ja men du står i butiken och barnet vill ha ja, men den här bilen, det här gosedjuret, godiset, vad det nu är. Vi behöver inte stå i positionen att sånt vill vi inte ha. Den bilen var inte fin. Det kan vara, wow, vilken bil. Vem skulle inte vilja ha den där bilen? Vi kan stå och beundra bilen tillsammans. Barnet kan vara ledset. Och så här, vi kommer inte köpa den. Men jag skulle vilja, om man fick välja tre bilar så skulle jag vilja, och kolla den där är också fin. Så kan man börja peka på en annan bil. Att liksom dela känslan av att vi kommer inte kunna köpa de här bilarna. Eller vi ska inte köpa dem. Behöver inte ge, för alla tänker så här, ska jag säga att jag inte har råd? Nej, varför då?
Mm.
Behövs väl inte? Det kanske är så att man inte har råd, men det spelar ingen roll. Oavsett skäl så kommer vi inte köpa. Det är inte dagen vi köper bilar idag. Nej. Men vi kan beundra dem.
Ja.
Och vi kan stå där och titta på allt godis som vi vill ha på lördag.
Mm.
Vad gott! Vilken är din favorit?
Men alltså, vet du, det är så, för jag är väldigt peppad på så här, att skapa pirr i hennes liv.
Ja.
Att så här, vissa tillfällen som ska längta flera dagar efter att vi ska göra det här.
Ja.
Och nu får jag direkt idéer om att så här, en gång i månaden, Hedda, då har vi 5 minuter där du får välja var du vill i affären. Alltså, hon kommer ändå inte hinna plocka på sig så mycket. Så kan man liksom bara ge henne det att nu får du vad du vill! Alltså, jag skriver så många sådana grejer för henne. Ah, kul!
Och förväntan och bygga upp det, bygga upp en längtan. Mm. Det är ju också, när vi går barnet till mötes för att få lugn och få tyst på dem, då missar vi ju den aspekten helt och hållet. Att, så här, ja, men det skaver i oss, vi vill ha det, vi får längta. När vi får det så är det kanske mer värt och känslan blir ännu härligare.
Mm.
Vi kan dela det tillsammans. Vad jobbigt att det inte är lördag, det är bara tisdag, dumma tisdag. Vi vill ha lördag alla dagar. Tänk om det var lördag alla dagar.
Så. Jag ser Hedda sitta och gnälla där. Vi vill ha lördag.
Vi vill ha lördag. Precis. Eller som den mamman där barnet inte ville gå till förskolan och upp tidigt på morgonen, på med vinteroverallen, pulsa iväg, liksom, kallt och motvind. Och mamman försökte verkligen vara pepp. Och det blir roligt när vi kommer fram. Och barnet bara, det blir inte roligt, det är aldrig roligt. Ja, du vet, det blir bara värre och värre. Istället för, och så sa jag, men prova att möta honom i känslan.
Det är för
jävligt. Vad jobbigt, du vill verkligen inte gå till förskolan idag. Nej, och berätta varför du inte. Och så pratade de om det medan de klädde på sig. Och hon delade känslan, vad jobbigt när vi gör saker som vi inte vill göra. Och så gör vi dem ändå. Och vet du, ska jag berätta en sak? Jag vill inte heller gå till förskolan. Det är jobbigt, det är kallt och det är mörkt och sådär. Och så gick de och stampade i fötterna i snöslasket och som kände efter vem som tyckte det var jobbigast. Och så till slut säger ungen så här, mamma, vet du vad, jag tror det går bra, det gör det, ja, gör det, ja, det gör det. Och så kunde de liksom dela gången ifrån att så här, black för det här till att vi fixar det och liksom, i samförstånd.
Ja, spännande med lite utbildning. Att visa sin lärjung i livet.
Det finns så mycket roligt som ni har framöver här framför i det här liksom temat. Mm. Och att se det som, hon kommer lära dig mycket också. Mm. Ni kommer vara varandras lärjungar. Mm. Hon kommer visa dig situationer och saker i dig som du inte hade en aning om att hon kunde visa dig. Häftig resa.
Mm.
Skritta. Heja er. Lördag.
Tack för idag.
Tack.
Välkommen älskling till kanske en annorlunda typ av pappapepp den här veckan. För nu så har du fått kritik. Men jag fick ett meddelande på Instagram precis idag när vi skulle spela in det här. Och då bytte jag tema direkt för jag tyckte att det var intressant fundering från den här personen. Och hon skrev så här, nu till min fråga. Jag har lyssnat på din podd länge och har genomgående noterat att Victor alltid verkar uppleva situationen mindre jobbig än vad du upplever. Eller inte jobbig alls. Det är någonting som knyter sig i mig när jag hörde honom, när jag hörde dig berätta att han hade sagt om det är mer än 2 år mellan barnen så är de knappt syskon. För jag tolkar in ett underförstått, så därför borde du bli gravid nu. Så fortsätter det. Consider this. Victor är mycket mer öppen till ett till barn. Då har han helt enkelt haft en mer positiv eller mindre negativ upplevelse av bebistiden med Hedda. Men är inte det orättvist? Om han nu tycker att hela upplevelsen med Hedda inte var så negativ som du tyckte, innebär inte det att han kunde ha dragit ett större lass för att göra upplevelsen mer jämlik? Han kunde ha tagit på sig större ansvar om nätterna, låtit dig gå tillbaka till ditt älskade jobb tidigare, tagit ut majoriteten av föräldraledigheten. Jag vet att han gick in i ett nytt jobb mitt i allt, vilket verkar ha gjort att du fick dra tyngre lass. Om ni gjorde detta med en ny bebis, vad skulle du ställa för krav på honom för att försäkra att upplevelsen blev lika med för er båda? Kontentan är att jag i din podd får intrycket att Victor inte gjort så mycket som han hade kunnat, vilket lett till en helvetesupplevelse för dig och en ganska nice upplevelse för honom. Klassisk kvinnofälla. Hoppas du förstår, jag menar inte att kritisera Victor utan vill bara öppna för diskussion. Så jag klipper bandet och öppnar för diskussion.
Spännande, hur många delar är det någon särskild del du vill att vi ska göra?
Nej, men dels så undrar jag om du håller med om att det verkar som att du inte har gjort lika mycket. Mm-hmm. Och sen också vill jag också veta om du håller med eller tycker att nu med facit i hand att vi hade kunnat göra något annorlunda.
Det är klart vi hade kunnat göra allt annorlunda ju.
Ja.
Men jag vet inte om det hade varit till det bättre.
Nej.
Men till att börja med så tror jag det är väldigt svårt att veta. Vi har ju bara ett utfall.
Jo.
Vi har inget att jämföra med. Men det är ändå spännande att spekulera.
Mm.
Och någonstans så kanske det är så att låt säga att jag skulle göra allt.
Mm.
Då kanske du inte hade varit så. Det hade inte påverkat ditt liv lika mycket då att bli förälder.
Nej.
Kanske.
Mm.
Men det är, och det är ju en aspekt att jo visst, ju mer jag gör, ju mindre
måste, jag
liksom, måste du kliva in i föräldrarrollen. Mm. Och det kanske hade varit lättare.
Ja.
Eller så hade det väckt andra känslor liksom, av skuld och skam att inte vara med. Och God knows. Liksom, med alla normer och allting.
Ja.
Men sen den andra delen är ju också lite, för jag upplever att i många sammanhang så kanske det, jag vet inte, det är också där hur man förhåller sig till sina känslor.
Alltså, ja, som en aspekt av det. Mm, absolut. Vad tänker du där då? För de som inte får höra dig säga det en gång i veckan, så som jag får göra.
nej, men att jag tänker, om jag utgår ifrån mig själv bara, så kanske jag har lättare för att distansera mig från mina känslor än vad du har, till
100%.
Exempel. Och det kanske är jobbigt stunden, men när jag minns tillbaka så kanske jag, och lite det där att jag har lättare för att hamna i det här att trivialisera saker och se det positiva i saker när jag tittar tillbaka på grejer.
Mm.
Så det kanske också påverkar den här obalansen.
Mm.
Så som den här lyssnaren då uppfattade det.
Mm.
Vad tänker du då? Liksom så här, för du, det är ju lite, vi ska ju säga också att så här, vi började ju, vi hade ju en plan.
Mm.
Och det var ju att du skulle ta första halvåret och jag skulle ta andra halvåret.
Mm.
Och ungefär en månad in så...
När jag var ensam alltså.
Precis, när du var ensam en månad. Mm. För jag har ju 2 månader till min arbetsgivare innan jag kan ändra min.
Mm.
Jag kan inte gå full föräldraledig direkt.
Det,
liksom.
Precis.
Så efter en månad bestämde vi för att göra om och köra 50-50-upplägget.
Mm.
Så det var ju egentligen bara en månad som vi körde. Alltså innan vi ändrade om. Och
ja,
sen
det,
tog det 2 månader till då innan vi kunde realisera förändringen.
Exakt, och hade jag behövt ha mer tid ensam så hade jag ju mått ännu sämre.
Mm, det tror jag också. Och det var en tuff period i Heddas liksom utveckling också ju.
Ja, och med RS och allt var ju fruktansvärt. Men jag tänker väl typ tre saker. Dels så tänker jag så här att jag tror, och det vet ju du att jag tycker, men kanske inte håller med om, men att så här, i heterorelationer så tror jag att man som kvinna alltid gör mer per automatik. Alltså jag tror verkligen att det är så det funkar, och jag tror att det är så även för oss. Sen tycker jag kanske att just med föräldraskapet så har vi ändå haft, kanske bland dem jag känner, i min upplevelse att vi har haft det mest jämställt. Jag upplever att vi har lika mycket egen tid. Jag upplever att vi tar typ lika många nätter och så vidare. Så där tycker jag verkligen att det har känts ganska bra. Men sen så är det, precis som hon sen också skrev så här. Okej, men låt säga vi bär exakt lika många kassar hem från mataffären. Jaha, fast om en person är mycket, mycket starkare så är det mindre jobbigt för den att bära. Och lite så är det ju, eftersom att jag mådde verkligen så jävla piss. Men det är ju svårt det där om man vill amma. Alltså det blir ju, gör ju verkligen att det är en fysisk begränsning, även om det är så här lagstadgat att man ska få amningspauser på sitt jobb. Men det ställer ju verkligen till det. Och sen så, jag vet inte, nu börjar jag redan se lite nostalgiskt på amningstiden, så jag tror ändå att jag kommer vilja amma en eventuell andra gång. Men däremot så tänker jag ju absolut att vi ska dela, alltså jag kommer inte ta lasset ensam. Och så här, jag vet att Anneli sa privat till mig någon gång kanske, för du hade ju ändå så här en gång i veckan när du var borta, ja men, även efter jobbet och körde karate. Och det kanske var, det var nog jättedumt, för jag hade ju verkligen alltså grov ångest inför de dagarna. Och hon sa så här, men det kanske inte passar sig att han gör det just nu. Och jag bara, men jag vill ändå så himla gärna vara liksom där för honom. Och till sist då, med normerna. Ja, precis. Alltså jag tror att så här, som, as much as I önskar, så tror jag att det hade känts om jag hade tagit mer steg tillbaka. Jag tror att jag hade tyckt att det var utmanande, fast på ett annat sätt. Eftersom att, ja men det känns lite dåligt. Jag känner, kan fortfarande känna mig så här plump när jag uttrycker vissa saker om Hedda, och så är det liksom modersrollen är så mycket starkare och, än vad papparollen är, och ja, det är svårt.
Och det är också det där, för så kunde jag känna lite grann de liksom tre månader när du var hemma liksom på heltid och jag jobbade på heltid, att det känns också som att jag hade liksom inget utrymme att tycka att något var jobbigt. Nej. För att du hade det värre. Så lite den också, om den andra gör mer, då är det nästan som att man inte, eller så upplevde jag, och så borde det inte vara. Men för mig var det då att då kände jag som att, ja men då får inte jag tycka att det här är lika jobbigt
som du.
Nej, nej, inte säga i allmänhet, nej, men när typ att gå upp en morgon eller gå upp en natt, eller som att det var liksom som en underförståelse att du hade det värre än vad jag hade. Och det var jobbigare för dig, så att det var en större uppoffring. Jag försöker, att det var mer förväntat att jag gjorde det när man var trött. Och jag vet inte om det går fram så som jag...
Nej, för jag vet nog inte om jag tycker att du... Alltså så här, för jag menar, jag ammade ju ändå fortfarande då, så att jag tog de flesta nätterna, vill jag minnas, fortfarande på den tiden. Alltså det var ju väldigt sent som vi slutade natta, men det var ju april.
Ja...
Eller väldigt sent.
Men nej, liksom. Inte april. Alltså jag tog ju många. Vi gav ju mjölk på natten ett tag. Var inte det? Under vintern? Men... Jag hade ganska många. Innan du slutade nattamma så hade jag ju många nätter där vi också gav henne mjölk. Och där hon ibland nattammade.
Ja, fast det var nog inte så. Jag tror att vi kanske körde... För jag minns det här så tydligt. För jag åkte ju till Spanien med henne själv. Och där nattammade jag ju. Och eftersom att jag upplevde att hon sov bättre då, så sa jag så här, men hörru, vi fortsätter nattamma. Men jag tror att vi bara hade testat kanske 2 veckor med flaskor. Så. Men det är så ointressant för podden. Jag vill inte bara... Ja, precis. Vad håller du med om? För jag kan, alltså jag blir ändå lite så här, eller det är klart att det blir, det var ju, även om det inte var kritik, så var det ju ändå kritik, tycker jag.
Jag vet inte om, eller det var hennes uppfattning av situationen, utan att veta, liksom, ju. Ja, eller? Utifrån det hon har hört. Ja. En reaktion. Så det väckte något i henne, och lite tolkningar också, väl.
Ja,
eller jag uppfattade det inte som... kritik mot mig, men det kanske bara
nej, nej, precis. Det är bara jag som är, don't talk shit about my boyfriend, att jag känner så. Men, nej, men det som just det som jag också glömde säga, det som det stora med det här anledningen till att jag mådde sämre, det var ju andra saker som inte alltså var faktiskt görande, utan det var ju identitetskrisen. Alltså det var ju det, absolut. Alltså,
blir rollen... inte det förstärkt då av att ditt liv kastas omkull, att du behöver vara ensam med barn, stora delar
men och återigen, hade jag inte gjort så hade jag ändå tyckt att det var konstigt identitetsmässigt, för då hade jag inte varit en duglig mamma.
Jag som jobbade heltid i 3 månader, det var ju inte så att jag kände att jag var tillbaka i mitt gamla liv direkt.
Nej.
Så det hade ju nog ändå påverkat om jag hade varit hemma 3 månader med henne. Så hade du nog ändå fått någon typ av identitetskris, skulle jag gissa.
Ja, sannoliken, det tror jag säkert.
Men där, jag tänker också att jämförelsen med kassan och det där halta lite så som jag ser på det. För jag tänker ändå att utöver att det är en börda liksom, så är det också att faktiskt göra timmar på en relation. Och att liksom investera i en relation. Så det finns en större poäng av att det ska vara någorlunda mer jämlikhet i tidsfördelning, tänker jag. Mitt sätt att se på det. Och sen behöver det inte vara så, för man kan ju skapa en jättebra relation med kortare tid. Och det är ju många som inte delar jämnt på föräldradagar eller tid och sådär.
Men det tycker jag verkligen, för det pratade jag annorlunda om några veckor. Att det har ju varit otroligt. Alltså det kanske var någon vecka det hade varit lite mer mammi. Men i övrigt så har de ju verkligen, alltså båda vi har ju gått exakt lika bra. Så
under apropå backabanden, när hon ammade så var det ju stunder där inte min tröst hjälpte, där det bara var bröstet. Men bortsett från det.
Liksom. Ja, precis. Det är så här, bara umgås. Alltså visst att mitt bröst har dugit, men som oss som personer. Det har ju, jag tyckte var väldigt, väldigt lika. Men ja, nästa gång, som sagt, jag tror att vi kommer att ha lärt oss saker och jag hoppas verkligen att det går att kombinera någon sorts amning och fysiska förhinder med att vi kan ta det så lika. För att,
och du vill, är du säker på att du vill amma då?
Det är den dagen, den sorgen.
Nej, fast det vi har lärt oss är ju att om man vill inte amma så behöver man rusta sig rejält. Aha. Och stå emot.
Jo, men jag är inte ens gravid. Så att...
Nej, men jag menar.
Ja. Så den dagen, den sorgen, jag måste ens börja tänka på det. Verkligen.
Men sen var det där med syskongrejen. Det berörde vi inte.
Nej, just det. Riktigt. Att hon uppfattar som en indirekt hinder. Du borde vara gravid.
Och för mig är det snarare tvärtom.
Det är dina dåliga spermier som inte kämpar på.
För mig är det snarare tvärtom. Att det var innan vi fick barn som jag tyckte att 2 år. Och snarare tvärtom. Efter vi har fått barn så har jag varit mer ödmjuk för att, att det kan ta längre tid.
Absolut.
Eller så, men det kanske inte så har framställts i podden.
Jag har ju också sagt flertal gånger just för att jag tycker att det är ett dåligt tal. Att man inte är syskon om man har mer än 2 år. Men det är ju bara att du gillar att uttrycka
dig. Ja,
precis. Det är man ju, oavsett om man vill det eller inte.
Men det kan vi väl slå fast här då. Att min uppfattning innan jag fick barn, då tyckte jag att 2 år mellan lät väldigt bra. Lite baserat på hur min familj ser ut. Men att efter att vi fick Hedda så har jag öppnat upp för att det faktiskt kan få dröja lite mer då.
Öppnat upp, det kommer ju dröja mer. Alltså det...
Nu kommer det väl troligtvis göra det.
Annars ska jag bli gravid nästa ägglossning. Pang, boom, smitt. Kommer inte hända. Tack ändå. Ja, men tack. Hej.
Ja, tack.
Okej, då var det dags för omvärldsbevakning. Och som ni hörde så tänker jag ju mycket på att grejer ska bli happenings för Hedda. Alltså att det ska kännas väldigt speciellt, för det tycker jag är så fint. Så jag googlade lite på lördagsgodis, för det känns som en större grej än bara att det är lördag och att man får godis. Och kom till en väldigt lång och gullig artikel på BBC. Här kommer ett utdrag ur den. Swedish children look forward to the weekend for their once weekly candy fix. But beyond being a treat, these Saturday sweets teach a bigger lesson. The lördagsgodis concept dates to the 1950s. Swedish medical authorities began recommending sweets as a once-a-week treat to try to limit rising cases of tooth decay as the country became richer, says Sofie Tegsveden Divå, an author and lecturer on Swedish cultures and values. Swedes propensity to trust the state a lot encouraged them to follow and stick to the advice to restrict eating sweets to Saturdays, she argues, with the trend evolving into the beloved family-oriented activity that exists today. Americo Fernandez, a household economist and personal finance podcaster for SEB, another major Nordic bank chain, agrees that lördagsgodis tradition is definitely a useful tool in helping Swedish children to understand the value of money. It's difficult to talk to an 8-year-old small person and try to explain to them the importance of saving, he argues. By contrast, giving children money put aside for weekly sweets or other small luxuries can teach them about basic financial
financial planning. It's easier to understand that if I give you 20 crowns, if you spend it now, you won't have any more during the rest of the month, for example, or the week. Artikeln är som sagt ganska lång och väldigt, väldigt gullig. Och den stärker mig verkligen i tanken om att göra grejer speciella för Hedda. Så att hon får lära sig om det som det härliga med att vänta och få pirr i magen. Och också förhoppningsvis värdet av pengar. Det var allt för idag. Jag tackar och tar emot för att ni fortsätter lyssna vecka efter vecka. Och hoppas att ni gillade avsnittet. Stor kram! Mami, mamacita.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.